Här börjar Skelettkusten av Clive Cussler och Jack de Brul. Inläst av Magnus Schmitz för Jäntas. 1. Kalahariöknen 1896. Han skulle aldrig ha sagt åt dem att lämna kvar gevären. Det var ett beslut som kunde kosta dem alla livet. Men hade de haft något val? När den sista packhästen började halta hade de blivit tvungna att omfördela allt den burit. Och det betydde att de inte längre kunde ta med all utrustning. Det var inte tal om att lämna kvar vattenflaskorna och väskorna som var proppfulla med oslipade stenar. Det innebar att de hade blivit tvungna att avstå från tälten, sängkläderna, nästan 50 kilo mat och de 5 Martini Henry-gevären, liksom all ammunition. Men trots att de gjort sig av med en del av packningen var de kvarvarande hästarnas bördor allt för tunga. Och när solen nu började stiga upp igen och snart skulle värma upp öknen räknade de inte med att hästarna skulle överleva dagen. H.A. Ryder borde ha vetat bättre än att gå med på att leda de andra genom Kalahari. Han var en gammal Afrika-veteran som under Kimberley-ruschens berusande dagar hade lämnat sin gård i Sussex när skörden slagit fel i hopp om att tjäna sig en förmögenhet på diamantfälten. Men när han kom dit 1868 hade hela Colesberg Kopje, kullen där de första diamanterna hittats, varit inmutad och fälten omkring den lika så. Så Ryder hade övergått till att leverera kött till alla arbetarna i området. Med ett par hästdragna vagnar och flera hundra säckar salt för att konservera viltet åkte han och ett par infödda vägvisare omkring på ett flera tusen kvadratkilometer stort område. Det hade varit en ensam tillvaro, men Ryder hade lärt sig älska den, precis som han kommit att älska landet med sina oförglömliga solnedgångar och täta skogar, bäckar med vatten så klart att det såg ut som glas och horisonter så fjärran att de verkade omöjliga att nå. Han lärde sig språken som talades av de olika stammarna, Matabele, Mashona och de obändiga krigiska Herero. Han förstod till och med en del av de egendomliga klickanden och visslingar som bushmännen i öknen kommunicerade med. Han hade tagit arbete som guide på safariturer för att rika engelsmän och amerikaner skulle få troféer att pryda väggarna i sina eleganta hem med. Och han hade letat lämpliga vägar åt telegrafföretaget som dragit ledningar över den södra tredjedelen av kontinenten. Han hade deltagit i ett tiotal skärmytslingar och dödat ett hundratal män. Han kände och förstod det afrikanska folket och omänskligheten hos själva landet kände han ännu bättre. Han visste att han aldrig borde ha åtagit sig uppdraget att visa dem andra vägen från Bechuanaland över den vidsträckta Kalahariöknen i ett obetänksamt försök att nå havet. Men den stora förtjänsten hade fortfarande sin lockelse, drömmen om den snabba rikedomen, som var det som en gång fört honom till Afrika, sjöng fortfarande sin sirensång. Om de på något sätt klarade, om den ogästvänliga öknen inte tog deras liv, skulle H.A. Ryder få den förmögenhet som han alltid hade drömt om. Tror du att de är kvar bakom oss, H.A.? Ryder kisade mot den uppgående solen så att hans ögon nästan försvann i det väderbitna ansiktet. Han kunde inte se något annat vid horisonten än slöjor av dallrande hetta som bildades och upplöstes som rök. Mellan dem och den brännande solen rörde sig dyner av ren vit sand. Ständigt föränderliga dyner som var så höga att de kunde mäta sig med vågorna på ett stormande hav. Med solen kom vinden som piskade dynorna och blåste bort sand från deras krön i svidande.